Ringaren i Notre Dame av Victor Hugo. Uppläsare Thomas Lövdahl. Första kapitlet. Den 6 januari 1482 väcktes parisarna av att kyrkklockorna ringde. Det var varken fråga om studentkravaller eller något kungligt intåg i stan och inte heller någon plymprydd utländsk ambassad på besök, vilket hände ofta på den tiden. För två dagar sedan hade till exempel den flamländska beskickning som skulle göra allvar av äktenskapet mellan kungasonen och Margareta av Flandern gjort sitt intåg i Paris. Nej, det som gjorde att hela stan kom på benen den 6 januari var den traditionella fest man höll för såväl fattig som rik, för såväl kungar som narrar. Det skulle tändas eldar på Place de la Grève, en majstång skulle resas vid Chapelle du Brac och ett scenuppträdande, eller som man sa mysterium, skulle uppföras i Palais de Justice. Man strömmade således allt sedan morgonen från alla håll, antingen till Grävtorget, Brackkapellet eller Justitiepalatset. De flesta styrde sina steg mot eldarna eller till den magnifika salen i Palais de Justice och lät ju med det den stackars majstången på Brackkapellets kyrkogård stå ensam och övergiven i det bistra januarivädret. Framförallt trängdes man på gatorna kring Justitiepalatset eftersom man visste att den flamländska beskickningen skulle ingå bland åskådarna. Det var ingen lätt sak att komma in i denna sal, som ändå hade rykte om sig att vara störst i världen. Platsen utanför palatset och den breda trappan upp mot den gotiska fasaden var fullpackad med folk. Man skrek och skrattade och trampade varann på tårna. Och då strömmen av människor pressades tillbaka av kungens bågskyttar eller någon briden polisofficer som upprätthöll ordningen genom att låta sin häst slå bakut, växte oväsendet till det mångdubbla. Väl inne i stora salen kunde denna folkmassa högt över sina huvuden beskåda två spetsbågsvalv med gyllene liljor på azurblå botten, samtidigt som de med sina fötter klev över ett golv med omväxlande svarta och vita marmorplattor. I ena änden av denna praktfulla sal kunde man se det berömda marmorbordet med sin tjocka skiva i ett enda stycke och i andra änden det kapell där Ludvig den XI låtit avbilda sig själv knäböjande för den heliga jungfrun och där han även placerat statyerna av Karl den Store och Ludvig den Helige. Mittemot huvudportalen på ena långväggen hade man byggt upp en läktare för det flamländska ambassadfolket och andra märkvärdigheter som skulle bevittna föreställningen. Det var på marmorbordet som mysteriespelet, enligt gammal sed, skulle gå av stapeln. På den väldiga skivan fanns en träställning vars tak utgjorde själva scenen, samtidigt som skådespelarna hade sin klädlås på själva marmorbordet, väl skyddade för nyfikna blickar av tygskynken. En stege gjorde det sedan möjligt för aktörerna att komma till och från scenen. Fyra av palatsfogdens knektar, vars uppgift var att uppehålla ordningen, stod placerade vid varsitt hörn av marmorbordet. Föreställningen skulle börja först efter att Justitiepalatsets tornur slagit 12. Det var sent för en teaterföreställning, men man hade varit tvungen att rätta sig efter när det passade ambassadfolket att göra entré. Men nu hade man väntat ända sedan morgonen. Många hade rent av stått och huttrat utanför porten innan solen gått upp för att försäkra sig om en plats inne i salen. Man trängdes längs väggar och runt pelare, klättrade kring fönsterposter, konischer och statyernas socklar. Kort sagt, varje upphöjd plats.